Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. För ett tag sedan så intervjuade jag en jättetrevlig person som heter Bosse Gripenfors. Och han pratade om sin positivism och sin positiva syn på livet. Och sen tipsade han mig om en annan väldigt trevlig person som han tyckte var den bästa här i livet. Välkommen Helene Gripenfors Hellander.
Tack så mycket.
Ja, du är gift med Bosse, ska vi få säga.
Det stämmer.
Ja. Mm. Och han talade om att du hade väldigt mycket intressanta saker för dig. Och innan vi går in på det så måste man alltid i den här Tyresö-radion tala om liksom Tyresö-anknytningen. För du, är du född i Tyresö?
Nej, jag är född i Göteborg.
Göteborg?
Mm.
Och var någonstans i Göteborg?
Högsbo är jag född. Och sen är jag uppväxt på lite olika ställen. Flyttade till Utby och sen ganska raskt till Fjällbo.
Det är områden runt Göteborg, eller?
Ja, ja. Kan man säga.
Du har hållit dig på västkusten?
Ja, fram till jag fyllde 19.
Aha, mm. Och vad tog du vägen då?
Då hamnade jag faktiskt i Stockholm första gången.
Jaha,
mm.
Varför då?
Ja, det var kul. Man var 19 år och ville ha något roligt. Göteborg blev lite för litet.
Ja.
Hur ung man kan vara, man är ung.
Men är det inte så att i Göteborg tycker man egentligen att Göteborg är Sveriges framsida och vi är Sveriges baksida? Eller? Ja. Vill man till Stockholm?
Då ville jag det.
Då ville du,
ja,
det?
Ja. Ja. Men det varade bara 2 år.
Okay.
Och sen hamnade jag i Malmö i 6 år. Och så var tillbaka i Göteborg i några år. Och sen så träffade jag Bosse.
Ja.
Mm.
Det är din väg till Tyresö.
Mm.
Mm. Och han har berättat lite om hur ni träffades.
Mm.
Om någonting med att han ringde dig och... Ja, kom du ihåg det, vad han berättade?
Ja, det här är inga problem. Det var, detta var 00, så att det var ju internets barndom nästan. Alltså för gemene man.
Just det.
Om man tänker att det är inte så länge sedan, då var inte en dator varmans egendom. Nej. På den tiden faktiskt.
Och då var det inte heller så att alla hade Facebook eller Tinder eller sådana här konst.
Inte. Nej. Men vi lyckades träffas via en chatt. Man chattade på den tiden.
Ja.
Ja, och började prata om det.
Var inte det Aftonbladets chatt eller
jo,
någonting? För det var, de var stora då.
Mm. Och jag tyckte det var jätteintressant att prata med människor. Både män och kvinnor, unga och gamla och sådär. Och så träffade jag på Bosse och jag menar, han var ju så gammal så att...
Ja.
Det var ju inte så. Men det blev som det blev.
Ja.
Vi började prata med varandra i telefon. Och efter 200 timmar så tyckte han att han skulle åka till Göteborg. Det kunde vara kul att träffas. Så det gjorde vi det. Och på den vägen bar det. Så att 50 gången vi träffades, det var när jag flyttade in hos honom.
Jaha, här i Tyresö.
Yes.
Hade han hund då?
Oh.
Ja. Hade du hund?
Nej.
Nej?
Jag var panisk... hårallergiker, vill jag säga.
Ja.
Alla djurhår, jag blev fysiskt illamående.
Jaha.
Ja. Men jag lärde mig att leva med det också.
Jaha. Alltid. Kärleken gör mycket för människor. Det övervinner mycket.
Det gör ju det.
Ja. Mm. Hur var det att komma till Tyresö? Hade du varit i Tyresö förut?
Nej.
Nej.
Det var 2 gånger då innan jag flyttade in.
Okej, och bara hälsa på.
Mm.
Vad var ditt intryck av Tyresö när du kom hit? Kom du ihåg det?
Jag vet inte.
Nej.
Jag har något speciellt mer än att jag trivdes ju så bra. Jag bor ute i Racksta och där är ju fantastiskt vackert.
Ja. Men var du storstadsmänniska som hamnade på landet eller hade du själv varit...
Ja. Det var jag verkligen.
Det var det så?
Ja. Men jag tycker att det här är fantastiskt Tyresö för du har det bästa av alla världar, säger jag.
Ja.
Jag bor som på landet men jag har 20 minuter i Stockholm City.
Ja.
Så att
det kan inte bli bättre.
Det kan inte bli bättre, nej.
Nej. Men lämnade du liksom jobb och kompisar och sånt nere i...
Yes. Ja, allt. Rubbet.
Rubbet. Och vad jobbade du med när du träffade Bosse då?
I Göteborg? Ja, då jobbade jag faktiskt på ekonomiavdelningen på en grannkommun till Göteborg.
Okej. Okay.
Ja.
Och det är ett sånt jobb man kan ha överallt. Det är, liksom, det är lätt att få jobb som ekonom.
Ja.
Eller med ekonomi.
Ja, jag fick ju. Hade ju ett jobb innan jag flyttade hit.
Ja.
Faktiskt. Så att då började jag jobba på ekonomiavdelning på ett bemanningsföretag. Men på deras egen då, så att jag var inte uthyrd. Utan...
Aha!
Mm.
Men du kan jobba ganska mycket hemifrån också.
Ja, idag är jag ju egen helt och hållet. Så jag jobbar ju bara som redovisningskonsult.
Ja, är det sånt som när folk som har egna firmer lämnar in alla papper till dig så sköter du om bokslut och sånt?
Ja, bokföring, bokslut, deklarationer, årsredovisningar. Ja, vad man nu vill ha hjälp med.
Aha!
Mm.
Det verkar vara det svåraste, om jag fattar rätt, när man blir, liksom, om man är snickare och egen företag, att orka med alla papper.
Ja, men så är det ju. Att bokföring är ju en sak, men redovisningen här, det är ju ingenting du lär dig, sen kan du det resten av livet.
Nej.
För jag menar, det kommer ju nya saker hela tiden.
Ja.
Flera gånger om året har du uppdateringar på olika skatteregler eller redovisningsregler eller bokföringsregler. Ja. Det kommer ju nytt hela tiden, så att det är ju... Du måste verkligen hålla dig jour.
Ja, men om man då jobbar som med sånt, är det liksom, är man liksom väldigt intresserad av siffror, eller har man mycket med människor att göra när man jobbar som med redovisning och sånt? Eller är man en ordningsmänniska som älskar siffror?
Både och, tror jag. Ja, nej, men jag älskar interaktioner med människor.
Ja.
För den har man ju också naturligtvis. För det är ju ändå en service, att jag hjälper ju människor och kanske hela familjer med deras ekonomi.
Just det.
Att de förlitar sig på att det underlag jag tar fram eller de råd de får, att det ska ju de liksom kunna försörja sig
på. Just det, precis.
Så att därför gäller det att man har en väldigt bra kommunikation på det viset. Men sen så måste man ju också älska siffrorna.
Ja, för det måste vara lite kul, va?
Ja.
För det jag fattat, jag kör lite bokföring till föreningar. Då måste plus och minus gå ihop.
Det stämmer.
Sen tycker inte jag att det är plättlätt det här med årsredovisningar, med pengar som hänger över årsskiften och skulder och fordringar och allt vad det är för någonting. Det är lite sån här...
Det finns ju en anledning att jag lägger väldigt mycket pengar på utbildning och att jag hade höga studieskulder från när jag gick ut och pluggade på Handels.
Ja, därför att man måste... Du gick Handels?
Ja, Handels i Göteborg gick jag.
Är det motsvarande Handels i Stockholm?
Ja, det är Handelshögskolan. Det är liksom ekonomihögskola. Ja.
Där finns väl olika... Man är ekonomer på olika nivåer. Vad kallas den här liksom...
Ja, men de har ju många olika program. Jag gick allmänna civilekonomprogrammet när jag gick på
en tid. Så du är utbildad civilekonom. Det finns ju människor som håller på med redovisning som är ekonomiassistenter.
Ja, oh ja.
Som bara sitter och registrerar, eller?
Ja, det finns alla nivåer. Så är det. Och jag menar, jag är ju också kunder. Vissa gör ju allting själva. Så kommer de en gång om året och vill ha hjälp med bokslut och deklaration.
Ja.
Och fram till dem som säger att här har du koderna till mitt bankkonto. Gör alla betalningar, gör allting. Så att det finns alla nivåer
där. Alla varianter. Ja. Och du får ibland bara en konsumpåse med papper.
Det kan hända. Det värsta jag fått en gång, det var en resväska.
Ja, en resväska.
Fullproppad med 3 år blandat, huller och buller.
Jag vet. Jag har hört talas om sånt.
Det var en tuff man. Ja. Det är lite utan med. Skatteverket hade försökt hjälpa den här personen och inte lyckats. Det kom något till mig.
Ja. Ja. Så det är ett ganska fritt jobb att hålla på med det här. Man får liksom bestämma sina egna arbetstider.
Ja, eller inte. Det var ju väldigt mycket deadlines och sådär från Skatteverket
att
hålla.
Just det.
Så just därför är man ganska låst, och speciellt
vissa tider. Våren.
Ja, och jag menar, även varje månad har du ett datum, har du en deadline att hålla med skattedeklarationerna. Sen när du har med moms och arbetsgivaravgifter och sånt. Alltså. Och sen har du ju de vanliga deklarationerna, inkomstdeklarationerna för företagen och olika bolagsformer. Som ska in på olika datum, så att, jag menar, och bokslut som ska vara klara. Och det, men så, du har ju hela tiden.
Ja.
Så att det är 4 veckor semester. Nej, det har aldrig hänt.
Nej, okej.
Okay.
Jag tänkte så här, vad skönt, sitta där hemma och hålla på.
Å andra sidan har jag ju friheten som att jag kan... Mina kunder bryr sig inte om jag gör jobbet mellan 8 och 5.
Nej.
Eller om jag gör det på kvällen eller helgen.
Nej.
Så vill jag en dag gå iväg och göra någonting annat...
Så kan
som
du
att
det.
Träffa dig till exempel. Ja, då kan jag göra det och så kan
just
jag jobba
det.
Lite senare istället.
Precis, ja, men det är smart. Men du har också en annan karriär, höll på att säga. Du är inte bara ekonom.
Nej.
Nej. Vad sysslar du med annars då?
Jag är utbildad coach.
Ja.
Och jobbar med coachning. Och sen har jag också slagit mig in på en jättespännande bana. För jag har utbildat mig till certifierad handledare i sorgbearbetning.
Just det, och det är det vi ska prata mest om. Men är det här någonting som du också kan liksom försörja dig på än så länge? Eller är det någonting du gör för att du älskar det eller är intresserad?
Jag älskar och intresserad och håller på att bygga upp min verksamhet kring detta.
Ja. Men coach, vad tar du för slags coachningsuppdrag? Alltså är det, när man är coach kan man ju väl coacha en och en. Man kan coacha folk på ett företag eller... Det finns väl olika varianter på coachningar,
det
va?
Det finns väldigt mycket olika varianter på coachningar, ja. Mm. Och överhuvudtaget, coachning är ju egentligen du som är expert på ditt ämne. Tror du eller ej?
Det är att ställa bra frågor, va?
Ja, det, liksom, det handlar ju om att jag ställer rätt frågor till den som blir coachad. Och de hittar faktiskt svaren inom sig.
Ja.
Det tror man inte, det trodde inte jag heller när jag började med det här. Jag tänkte, men jag vet ju inte.
Nej.
Men jag vet faktiskt, även om jag inte tror att jag vet.
För coachning är väl egentligen inte att svara på några frågor?
Absolut inte, då är det mentorskap.
Mm. Ja, just det. Det är att få människor själv att hitta sina problem och fundera på vilka problem de ska lösa.
Ja, eller att du har jag vill förändra mitt liv på någon punkt.
Ja.
Det kan ju vara precis vad som helst egentligen.
Mm.
Man kan bli coachad inom. Det är bara vad du känner att du vill, vad du vill förändra. Och sen så får man ju jobba ut efter det.
Just det. Mm. Men om man då utbildar sig till coach, hur lång utbildning är en sån? Kan en sån vara?
Det kan vara allt ifrån ett halvår till massor av år.
Okej.
Okay. Ja, det tar aldrig slut.
Nej.
Det är ständigt pågående.
Lärande.
Det är ett ständigt lärande och ständigt lärande metoder och prövande metoder och sådär. Men min diplomutbildning som jag gick då, det var väldigt mycket learning by doing, alltså att höll vi på att coacha varandra, klasskamraterna sinsemellan, också för att då lära sig att använda de här olika verktygen och metoderna som vi fick. Och så hade vi då också övningsklienter som vi fick öva på och med på det.
Det är jättesmart.
Ja, nej, men det var helt fantastiskt.
För det är bra att bli utsatt själv, jag vill säga. För inte utsatt så är fel ord, men alltså att någon coachar en som man märker själv. Vad kraftfullt det är.
Ja, och vad man växer.
Ja.
Så mycket insikter man får av sin själ som man insåg att oj, det här hade jag faktiskt ingen aning om. Uppenbarligen hade jag det, men jag visste inte det. Det är en fantastisk värld att uppleva. Så mycket man har upplevt av sig själv. Och...
Men alltså det här att då skaffa sig liksom jobb inom det här. Hur gör man det? Liksom? För det här är väl för coachning har jag också... När man jobbar det så är det många företag som håller på med coachning. Och det finns ju liksom konsulter och folk som kommer och ska coacha en grupp eller allt möjligt sånt. Hur lyckas man då skaffa sig liksom en plattform och få kunder?
För att använda de kontakter och det nätverk man har till en börja med. Och jag menar, det är ju precis som med redovisningen. Där har jag ju aldrig lagt ner en enda krona på reklam.
Nej.
Utan det har... kommit in kunder och sen har det spritt sig. Och gör man ett bra jobb och folk är nöjda, då kommer det fler.
Aha, smart.
Så det tror jag på mycket.
Ja, det tror jag också faktiskt på. Det tror jag också
på. Det är ju faktiskt den bästa reklamen.
Det är det.
Sen kan man ju annonsera hur mycket som helst.
Ja.
Det kan man ju göra. Men jag har en liten folder jag gjort, eller en liten flyer eller snarare sådär, så att jag sticker till människor och lägger lite här och var. Och sen har jag liksom ett nätverk, jag har kollegor i branschen som skickar några anställda då och då som kan tycka att den här personen kan behöva någonting. Sådär.
Vad heter ditt företag om man skulle vilja googla på det?
Det heter Livsdesign 2.0.
Ja, i ett ord.
AB. Ja, vill du googla så är det nog livsdesign.eu så kommer det in.
Okej, Så man kan se, och för den som är intresserad.
Det kan man läsa mer,
Och den som lyssnar nu och tänker så här, vad är det jag kan få hjälp med? Vad skulle du vilja säga till den som lyssnar nu som funderar på, jag vill bli coachad?
Ja, du kan få hjälp med att förändra ditt liv.
Mm.
Att vare sig du vill ha nya resultat, liksom med vad du sysslar med, mer tid med familjen, bättre hälsa eller någonting annat.
Du får hjälp att reda ut dina tankar, hur du tänker. Ja. Fundera ut vilka mål du har och sånt. Men den här andra biten som du pratade om, sorgbearbetning.
Ja.
Hur kom du in på den?
Ja, det var en lång historia.
Ja.
Jag hade en vän som skulle gå den här utbildningen. Och så sa hon till mig, ska du inte följa med? Så sa jag, sorg, ska jag med folk som har sorg? Nej, det är inte jag.
Du är glad.
Ja, jag är en positiv människa. Det var min första tanke. Ja. Så fel man har.
Ja.
Men sen så dök det här upp gång på gång och jag sprang på personen som har den här agenturen i Sverige som med det här konceptet och råkade bli kompis med honom utan att veta om det. Och sen dök det upp fler och fler gånger, till sist så var det bara att ge upp och gå den här kursen.
Det var meningen att du skulle gå den?
Det kändes så.
Ja.
Ja, och jag är så glad och tacksam för att jag gjorde det.
Förklara för oss som inte begriper.
Ja, nej, men det här är ju då ett handlingsprogram.
Ja.
Som gör att du faktiskt förlöser de sorger du går omkring och bär på. Och jag menar, sorg är ju så mycket mer än bara dödsfall.
Ah.
Men du, sorg, en skilsmässa är ju en sorg.
Ja.
Du har blivit mobbad, det är ju en sorg du bär med dig.
Du menar så, ja.
Övergrepp i sorg.
Mm.
Skilsmässor, både din egen och andras.
Mm.
Ditt husdjur dör. Och i vår kultur, hur hanterar vi sorg?
Ja, det kan man verkligen fråga
sig.
Jo,
det är så här, dog hunden? Ja, jag köper en ny. Ja, men fick jag inte sörja? Nej. Och mister den står det tusen dig åter. Det har du sett.
Ja.
Med andra ord, tänk inte på honom eller henne du förlorade, utan bara tryck undan och så gå vidare.
Just det.
Du får aldrig ta dig tid att sörja.
Nej.
Utan istället trycker du ner allting. Du trycker ner det. Och till sist så har du liksom allt det här du bär omkring inom dig. Så det blir som en tryckkokare.
Ja.
Och det mår ju ingen människa bra av.
Nej, just det. Mm.
Och vi trycker ner mycket mer än vad vi tror. Eller jag har insett att jag har tryckt ner extremt mycket i mitt liv.
Det tror jag verkligen. Ja. Vi har ju heller inga ceremonier, bra ceremonier för sorg. Va? Vi har, begravning har vi, men det är en väldigt liten del av...
Jo, men så är det. Och vad gör vi då? Jo, för att den här tryckkoken, den behöver ju för liksom pysa ut emellanåt. Och vad gör vi då? Jo, vissa de äter.
Ja.
Andra de tar till alkohol eller droger.
Man tröstar sig.
Ja, du tröstar dig på olika vis. Shopping,
ja.
Tränar för mycket, jobbar för mycket. Ja, men det finns en uppsjö av olika, du spelar. Det finns ju massa olika, och då får du en tillfällig lättnad från det här. Men ofta så varar ju inte det. Så är det ju. Och det här är då ett handlingsprogram som gör att du dels lär dig alla då myter om sorgen och... Allt det här med omgivningsreaktioner och hela det här konceptet. Mm. Och sen så finns det en metod då för hur du faktiskt bearbetar sorg för sorg. Att du tar dem en och en helt enkelt.
Är det en gruppövning eller är det en och en? Alltså hur går det här till? För det är ingen coachning utan det är mer någon slags kurs. Eller?
Ja, precis.
Ja.
Och det kan man göra vilket som. Antingen kan man göra det i grupp eller enskilt.
Okay.
Så att båda varianterna finns, vilket man känner. Många tycker att ja, men jag vill inte sitta och berätta om alla mina sorger inför alla andra. Men det är inte egentligen det handlar om. Utan det handlar mer om att förstå och sen göra det här arbetet.
Hitta en metod för att ta sig igenom det.
Ja, precis. Och när jag gick den här utbildningen då, så fick ju vi börja med att göra våra egna sorgbearbetningar.
Mm.
Och första dagen vi satt där och satt, vi var 20 personer, vissa satt med armarna i kors, alldeles ihop, inbundna så här, som om det här skulle funka. Blivit ditskickade av arbetsgivare och allt möjligt.
Jaha, okej.
Okay. Det var från alla möjliga håll, olika typer av människor som gick faktiskt. Och så såg man fram de sista dagarna hur alla öppnade upp och liksom det lös i ögonen på dem. Och, så.
Det var viktigt för dem att göra.
Ja, och just den här förlösningen. Man så kände, och själv när man började känna att det här som alltid har gjort mig ledsen när jag har pratat om eller tänkt på den här personen. Att jag helt plötsligt kan tänka på och minnas utan att bli ledsen.
Mm.
Ja, jag kan känna att vad tråkigt att det blev så här som det blev. Att det var inte bra, men jag blir inte ledsen längre. Jag har liksom accepterat att jag har lagt det bakom mig, men jag har ju alla minnen kvar. Det är ju, de tar man ju inte bort på något sätt.
Mm.
Men du kan minnas och bara känna glädje. Och så här är det.
Häftigt.
Ja, det är riktigt häftigt.
Är det också det som du gör i samma företag då som heter Livsdesign?
Ja.
Ja. Mm. Så du har två ben kan man säga där.
Mm.
Du har tre ben då. Du har ett ben för papper och ekonomi.
Fast det börjar bli lite mindre ben. Jag har inte minskat på det ekonomibenet.
Det här känns lite mer... Det är roligare kanske.
Ja.
Det är
så underbart.
Det brinner du för?
Underbart att hjälpa människor. Det är så underbart att se till exempel en coach, när man coachar någon, hur den personen börjar på ett ställe och sen så när de får den här aha och liksom förflyttningen i livet att och det är så härligt att se det där och liksom känna att hjälpte jag till med det genom att bara ställa de där frågorna.
Mm. Men jag tänker just som du säger det här med sorg. Om jag tänker så tänker jag faktiskt dödsfall. Mm. Det är det första jag tänker på. Jag tänker inte på skilsmässor och man har, eller att förlorat en hund eller vad vi pratar om. Är det inte väldigt många människor då som kommer med djup sorg till om man döper till sorgbearbetning?
Det är det ju, för det är ju många, det är det de flesta tänker.
Ja.
Ja, men å andra sidan, om man då bara läser någonstans, vare sig det är en flyer eller en broschyr eller på min hemsida, då ser man ju också direkt. Man
att det är lite mer.
Att det är så mycket mera.
Ja. Men om man då går någonting sånt här, har man bestämt sig att jag går 10 gånger? Eller hur funkar själva prismodellen då?
Nej, men det är ett koncept på 8 gånger.
Så 8 gånger?
Det är 8 möten man har. För det är liksom, man jobbar utifrån en bok och vissa steg hela vägen. Varje möte brukar vara cirka 2 timmar.
Ja.
Och sen mellan varje, antingen man kan ha 1 eller 2 gånger i veckan kan man träffas. För man behöver lite tid mellan varje möte och gör lite hemuppgifter också.
Just det, det är väldigt smart. Mm. Ja.
Och de är ju viktiga också att man lägger ner faktiskt tid på. För att det är ju mer liksom du sätter in i det där och gör det där, ditt eget arbete, ju bättre blir det för dig, ju mer får du ut av kursen.
Och det här är väl någonting, jag vet, jag har en väninna som också har djupsorg. Men hon har vänt sig till kyrkan, för att, och det är väldigt vanligt tydligen idag, fast hon är inte troende. Men det känns som att de kan det här med sorg. Men det handlar väldigt mycket om det här. Vad har han tagit vägen? Finns han? Kan jag prata med honom? Livet efter det här? Alltså alla de här existentiella frågorna. Får du hela det paketet också?
Pratar man om sorg också? Men det är inte kanske på den nivån att det vart, finns Gud eller inte.
Nej. Eller har min näraste gått till andra sidan? Och allt det här, för det är en helt annan... Tänk om man säger
precis.
Så.
Nej, men jag är ju helt religiöst obunden.
Ja, och det förstår man ju att man måste vara religiöst obunden, för att människor har väl väldigt mycket olika idéer om vad som händer när någon går bort.
Absolut, så är det ju.
Ja. Men vad kan det vara för, liksom, om du skulle ta något exempel, vad är det människor söker för någonting när de vänder sig till dig för sorgbearbetning? Vad kan det vara för... Om du skulle bara ta något slags typ.
Jag har haft människor som har börjat med sin första bearbetning. Att bearbeta sin nuvarande relation. Och sen kommit tillbaka och sagt att oj, vad vårt förhållande har blivit mycket bättre.
Aha. För att det ligger en massa saker bakåt i bagaget som förstör, eller?
Ja, bagaget eller kanske ex som är inne och förstör. Och liksom olika sådana här grejer.
Ja.
Och då finns det saker man vill liksom... ta upp och kanske egentligen kommunicera till den personen, men som du inte ska säga rakt ut.
Nej.
Men då är detta ett sätt att kommunicera det också. Som, så att du faktiskt frigör dig från de där känslorna.
Aha.
Många börjar ju ofta med sina mamma eller pappa.
Ja, just det.
Det är vanligast.
Mm.
Och jag hade en liten grupp här nu på vårkanten. Och då vet jag att jag pratade med deltagarna här efter en månad efteråt ungefär. Efter den där var slut. Och då frågade jag. Ja, har du hunnit märka någon förändring?
Mm.
För man brukar säga att det tar någonstans mellan 3 veckor och ett år innan.
Aha.
Det här är liksom helt bearbetat. Beroende på vad det är för typ av sorg du har bearbetat. Och då vet jag att den ena sa hon. Hon har tagit sin mamma. Så sa hon. Ja, mamma är inte med mina drömmar längre. Men nu är exmannen där istället. Ja, så ja, då är det han som är nästa person att bearbeta. Och nu har hon ju lärt sig metoden. Så att då kan hon göra det själv.
Aha.
Och vill hon inte göra det själv så finns ju jag alltid där som stöd, naturligtvis. En annan, hon hade tagit sin far. Och hon sa att jag är inte lika arg på honom längre.
Mm.
Hon var jättearg på sin pappa, döda far.
Mm.
Jag är inte alls lika arg på honom längre, sa hon. Så att jag har inte ens tänkt på honom förresten. Det brukar jag göra.
Ja, vad bra.
Mm. Och det var ändå bara på en månad.
Mm.
Att det liksom hade förändrat så mycket. Naturligtvis är det fortfarande en pågående process för dem.
Ja.
Men det hade ändå förändrat så pass mycket. Det tycker jag är fantastiskt.
Jaha. De får liksom en metod som de kan använda själva om de vill. Jaha, det är smart. Har de en bok också som de läser?
Ja.
Vad heter boken?
Den heter Sorgbearbetning.
Sorgbearbetning.
Ja, och den får man ju då. Man får ett paket med alla underlag och sånt som man behöver. Allting finns ju på plats helt enkelt.
Men när du själv gick igenom det här, som då du, vad jag förstår så är du en positiv och glad människa. Mm. Ja, och är gift med Bosse Gripenfors som har positivism som ledord i världen. Men vad betyder det här för dig då? Liksom, när du, blev du en sorgsen eller liksom, började hitta tråkiga saker i... Började gräva upp saker som du inte hade tänkt dig? Hur blev det när du gick igenom det själv?
Nej, jag tycker inte att det grävt upp. För man är ju ändå medveten om vad man har varit med om. Sen kanske man inte är medveten om hela omfattningen. Eftersom man trycker undan. Men däremot så vet man ju att det och det. Så var min far och de där människorna mobbade mig när jag gick i den klassen i skolan och... Det där och det där hände och den saker man har varit utsatt, den separationen har jag gjort och den där mannen lämnar mig till exempel. Och jag menar, man är ju medveten om det.
Ja.
Ja. Och om man då gör de här bearbetningarna, men då släpper man ju det där. Man känner sig lättare och lättare för varje bearbetning man går och gör.
Då fortsätter man inte att liksom kasta sig ner i de grejerna för att det finns ju ibland, eller kanske bara mina förutfattade meningar, men ibland kan jag uppleva människor som går i terapi, att det tar aldrig slut.
Nej, just det.
De börjar en terapi, och från början kanske de var då till synes välfungerande, och sen så plötsligt så är de bara nere och geggar i gamla förflutna, och de verkar inte bli lyckligare, och de kan aldrig sluta gå i terapi. Så att ibland kan jag känna så här, ja, jag vet inte, det kanske är bra att bara stryka ett streck över det gamla och inte hålla på där. Ja. Så det finns väl olika metoder.
Ja. Så och den här metoden är precis tvärt emot terapin då, för att säga att du gör det här arbetet, punkt slut, och sen så är det bra med det.
Ja.
Mm. Sen kan du släppa det där.
Ja, för det finns ju någonting som heter KBT.
Ja.
Som är att man inte gräver, utan att man handskas med de saker man har nu, va? Eller?
Mm. Jag är lite dålig på KBT, men jag fick höra någon som pratade om det här bara här om veckan. Jag tror att de sa att KBT jobbar mycket med vad som har hänt.
Ja, kognitiv beteendeterapi.
Ja. Mm. En coach till exempel jobbar ju från idag och framåt.
Ja, lite sådana grejer, visst är det så? Mm. Ja. Och det är samma sak med sorgbearbetning?
Ja, och du tittar på vad som har hänt och så bearbetar du det som har hänt. Men sen ska du inte vara kvar och grotta i det, utan då har du...
Just det, för det är väl en väldigt viktig sak. För jag tror att en rädsla finns väl också. I alla fall att jag har sett folk som liksom aldrig någonsin kommer ur sin terapeut. Alltså de är beroende av sin terapeut. Mm.
Ja, nej, men det handlar ju inte detta om.
Nej. Så att det är en mer, vad ska man säga, framåtriktande metod.
Ja.
Ja, vad kul.
Han som utbildade mig, han hade gjort 90 bearbetningar.
Okej.
Okay. Mm. Han var 60 år då. Och för det händer saker i livet hela tiden.
Ja.
Och jag vet ju Anders då som har det här konceptet i Sverige.
Vad heter Anna, men Anders?
Han heter Anders Magnusson.
Ja.
Mm. Och jag vet, han har en historia han berättade om när han skulle köpa en ny väska på NK. Då stod han där och gjorde sorgbearbetning på sin gamla innan han slängde den. Och tackade för det de har haft tillsammans och så vidare.
Ja. Ja, men det är också ett sätt. Det är en bra metod.
Ja, för då behöver jag inte sörja den väskan längre.
Nej. Min dotter köpte en ny bil och hon sörjer nu sin gamla bil som hon hade en känslomässig relation till.
Hon kanske behöver göra en sorgbearbetning på bilen.
Jag ska tipsa henne om det.
Faktiskt. Ja, men faktiskt så kan du metoden. Då kan du faktiskt göra det och slippa de där sakerna.
Det låter ju väldigt smart.
Ja, det är jättesmart.
Har du andra såna här liksom bra knep eller filosofier eller någonting sånt som gör att livet går lättare?
Ja, det finns ju många saker. Men en sak som jag har hittat som jag är väldigt nyfiken på, som jag försöker jobba på, det är att hitta mitt ikigai.
Ikigai?
Ja.
Inte kille, icke-pojke, nej.
Nej, det är japanska. Och jag kan ju inte japanska,
nej.
Men det ska betyda ungefär att det som gör livet värt att leva, eller det som gör att du vill kliva upp på morgonen.
Aha, att koncentrera sig på sånt.
Ja, att det finns 10 huvudpunkter egentligen som de har. Och i Japan har det ju flera ställen där de blir väldigt, väldigt gamla.
Just det.
Ja.
Det har man.
Och de lever ofta enligt sitt ikigai.
Jaha.
Ja. Och då handlar det om att hålla dig aktiv. Pensionera dig inte.
Nej.
Ta det lugnt.
Ja.
Stressa inte alltså.
Precis.
Mm. Ät inte tills du är mätt. Utan sluta innan. Och ät bara ungefär 80%. Omge dig med goda vänner.
Det här sociala är väldigt viktigt.
Och det är ju fantastiskt.
Ja.
Ja. Håll dig i form. Det ska ju inte vara överdrivet, men du ska inte vara soffpotatis heller.
Nej.
Le.
Jaha.
Tänk på att leende gör mycket. För jaha, både dig och alla andra.
Okej, okay. Ja, det var enkelt.
Ja, fast det är inte alls så lätt för alla.
Nej, jag menar, av de här råden så var det här jättelätt.
Ja, ja. 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 Tillbringa tid i naturen.
Ja.
Var tacksam.
Just det.
Och lev i nuet.
Det är lite svårare ibland.
Ja, det är svårt, men... Mm. Det är ju inte desto viktigare.
Nej.
Det är ju bara nuet vi har egentligen.
Det har rätt.
Det går i borta. Och imorgon vet vi inte om det kommer.
Nej, du har helt rätt.
För ingen av oss har några garantier för morgondagen.
Nej. Ändå så spenderar vi i vårt huvud väldigt mycket tid på det som har varit och det som komma skall.
Yes, så är det. Ja.
Ja.
Så, och så följ ditt ikigai helt enkelt.
Ja. Så det är bra. Det är bra. Vi kanske kan länka till någon sida också på det här programmet så att folk kan läsa den här. För sån här, det är väldigt bra. Man måste ju påminna sig om såna här saker varje dag egentligen.
Det finns böcker i ämnet. Det finns mycket på om man googlar Ikigai. Ja. Så att det finns mycket att läsa om. Mycket intressant ämne tycker jag.
Kul. Hade du det mer?
Jag är väldigt glad för den dagen när jag faktiskt insåg att jag är fri att göra det som gör mig lycklig. Att leva det liv som gör mig lycklig.
Se om det, du är fri...
Att leva det liv som gör mig lycklig.
Aha.
Det är egentligen svårare och enklare än vad man tror.
Ja, det kan jag tänka mig.
För att man hittar ofta så här, nej men det kan jag inte göra på grund av det och det. Man hittar massa ursäkter.
Ja.
Men egentligen så finns det inga ursäkter. Varför ska jag leva ett liv som inte gör mig lycklig? Varför ska jag leva ett liv för andra? Mm. Jag har ju bara ett liv. Jag måste ju leva mitt liv.
Vad gör du för att göra dig själv lycklig?
Jag försöker ta minst en kvart varje dag. Gärna mycket, mycket längre. Och göra någonting som jag mår riktigt, riktigt bra av.
Som vadå?
Det kan vara olika från dag till dag.
Mm.
Måla en tavla. Läsa en bok, gå en promenad i skogen, men någonting som gör den här dagen värd att leva, att det har varit en bra dag. Så hur stressigt det än är och hur mycket uppbokad det än är, ta den där lilla stunden
och se till att du själv får en lycklig stund varje dag.
För då är det inte en bortkastad dag.
Nej.
Det är en dag i livet som är värd att leva.
Vad gör du med alla måsten då? Där man inte
de får man göra däremellan.
Och börja älska dem också. När man blir vuxen så kommer man ju på att oj vad dagen eller livet består av. Då tyckte jag väldigt tråkiga saker som att laga mat, diska, städa, allt det här, plocka undan. Ja, allt det här som man inte hade haft som tonåring, utan plötsligt fick man massa... liksom tråkiga saker som fyllde ens liv. Och speciellt när man fick barn så var det väldigt mycket sånt. Och det tog mig ganska många år. Men nu är det faktiskt så att jag tycker om att diska. Och det beror på att jag lyssnar på väldigt bra radioprogram, poddar. Mm. Alltså jag har ofta liksom på någonting som gör att... Eller när jag gör någonting tråkigt som att måla en vägg. Min man är väldigt händig och han hittar ofta på att vi ska göra såna här, som jag då tycker, tråkiga projekt, slipa eller måla eller göra liksom samma sak 100 gånger. Och förut så var jag så här uttråkad, men nu har jag kommit på det. Nu förgyller jag de tiderna med att lyssna på bra poddar, för att nu kan man ju faktiskt bestämma själv vad man vill lyssna på. Så det gör att all det här tråkiga nu som att dammsuga, städa, inte handla för då måste man ju koncentrera sig. Men allt det här liksom rutingrejerna, nu ser jag fram emot det, för det är min egen tid.
Mm.
Så att det går ju också att göra tråkiga saker till mysiga stunder.
Precis.
Mm. Och känna tillfredsställelse i att göra det.
Vilken utmärkt idé.
Ja, nu gillar jag radio bara för att jag gör radio. Ja. Men jag tycker att i taget så finns det väldigt mycket kloka personer som lägger ut såna här poddar. Så har man något ämne man gillar så går det att lyssna på väldigt mycket bra poddar.
Mm. Kul att du nämnde poddar faktiskt.
Ja.
För att jag vänder mig som heter Lotta Rosenqvist. Vi ska faktiskt börja med en podd.
Vi ska börja med en podd.
Ja. Som vi tänkte prata om livet och en del om det här med sorg och sorg på olika sätt. Ja. Olika...
Jag lyssnar på en podd som också har handlat om livet av Björn och Navid. Vet du vilken det är?
Nej.
Nej. Det är han som heter Björn, nu kommer jag inte exakt vad han heter. Det var han som var munk i Thailand.
Då vet jag vem du menar.
Ja, han kom tillbaks till Sverige. Och sen är det en kille som heter Navid Modiri som gör många poddar. De två gör poddar om, de har precis slutat, de har gjort poddar i 3 år nu. Men de kan ta upp en sån här saker som tråkighet kan de prata om en timme. Eller de kan prata om tacksamhet en timme. Alltså sån här väldigt filosofiska saker. Mm. Och jag tycker det är väldigt intressant för man lär sig någonting. Ja. Och då blir det faktiskt kul att dammsuga. Mm.
Mm. Kanske kommer dammsuga till några av våra avsnitt så småningom.
Ja, exakt. Så det tipsar vi om när det har kommit igång. Och det kan vi gärna få, vi kan gärna sända någonting här på Tyresradion också. Om det. För vi har också, det här, Tyresradion har en egen podd. Så det finns på där poddar finns. Mm. Och sen kan man söka vissa ämnen på Tyresradion. Så är man bara intresserad av sport så har vi en speciellt med sportsvepet. För de som, det finns ju människor som är lite nördiga och bara intresserade av vissa ämnen. Så behöver man inte lyssna på alla program här på Tyresradion. Jag tycker det räcker nu, för nu har vi liksom hållit på här över en halvtimme. Tack Helene Gripenfors-Hillander, för du har fixat ett bindestreck till ditt namn. Det har inte jag, fast jag låtsas att jag har ett. Så tack så hemskt mycket för att du kom hit och berättade om ditt liv och framförallt om ditt företag då, Livsdesign 2.0.
Stort tack för att jag fick komma.
Ja, välkommen hit igen.
Tack.
Mm. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren, egentligen utan bindestreck.